Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Lättrullande däck kan verka bra för plånbok och miljö, men det kan kosta på säkerhet. I avsnitt 273 av Vi Bilägares podcast handlar det om årets tester av sommardäck och så svarar vi på era däckfrågor. Välkommen kära lyssnare, det här är alltså Vi Bilägares podcast med mig Maria Dahlin. Med i studion har jag också Nils Svärd som har insett hur farliga snabbladdare kan vara.
Jajamän, hejsan hejsan.
Hej, men du mår bra?
Jag mår bra nu.
Lite omplåstrad.
Jag mår bättre och bättre.
Ja, det låter bra.
Tack och lov.
Vi ska prata mer om det här sen. Välkommen också Anders Helgesson, du ser skadefri ut, är du det?
Jo då, det tycker jag nog att det är.
Ja. Bra, det låter ju prima. I den här podden så kommer det handla väldigt mycket om sommardäck. Men för att bryta upp det hela kan vi väl ta in några nyheter också från veckan som har gått. Jag vet att Anders har någonting om bränslepriser. De kan man ju inte prata nog om, eller hur?
Nej, och det här är ju inte nyheter från veckan som har gått egentligen. Ja, det är det också, men jag börjar 1976 egentligen. Så att vi vandrar tillbaka till, är det första eller andra oljekrisen? Det första oljekrisen var 73. Ja, det har sin bas i alla fall i 73-74 när oljepriserna steg så hiskligt. Det steg med 300% under typ 18 månader och sånt där. Och det här gav resultat inom motorsporten. I Frankrike går det lopp som heter Le Mans och man införde restriktioner på grund av oljekrisen att en tävlingsbil fick inte dra mer än, ja det här låter ju bisarrt, men den fick inte dra mer än 3,4 liter per mil och det känns ju som att det är ganska mycket, men det här är ju 70-tal och det är tävlingsbilar.
Och det är fullgas ska vi ändå säga, det är inte att man ligger och cruisar eller liksom på raksträckorna.
Nej, och det är ju raksträckan med stort där, det är ju gamla sträckningar utav banan så det är en lång mot sandraka. Mycket, mycket lång.
Mycket lång.
Och snabb.
Det är kanske bättre ur miljösynpunkt. Kanske dumt om de införde chikaner där, för då är inbromsning och acceleration igen. Det är ju ingen ekokörning.
Nej, bättre att ligga på högsta växeln så mycket som möjligt.
Ovaler, är det som är framtiden?
Roligt att du säger ovaler, Nils, för där har vi liksom knorren på det här. Va?
Förstörde jag din spaning nu?
Inte för minsta. Jo, man hade ju bekymmer då med, för när man gjorde den här restriktionen på mängden liter som fick åt så var det några som hoppade av, Ferrari hoppade av, Alfa Romeo hoppade av, Renault Alpine hoppade av. Man hade helt enkelt ingen bil som kunde möta de här kraven som man bedömde skulle kunna vinna också, vilket ju inte är minst viktigt. Och det här upptäckte man ju 75 och så att 1976 så gjorde man lite regeljusteringar, införde lite nya småklasser och lite sånt där. Va? Och man bjöd även in amerikanska team till att vara med på det här loppet. Och USA svarade med 2 bilar och det är då där dina ovaler kommer in. Man skickar nämligen 2 NASCAR-bilar. En Aha. Dodge Charger med en god Hemi V8. Och en Ford Torino också, givetvis då med V8, som det är NASCAR.
Det här har jag helt missat, det här var intressant.
Och,
inte de mest ekobilarna man tänker på, on top of mind sådär, om man ska skicka någonting på ett ekorace.
Nej, det kände jag också, för det, liksom, det rimmar ju inte riktigt med 3,35 där, eller ja, 3,5.
Men jänkarna visste vad de gjorde då? Nothing be cubic inches, eller?
Ja, det måste jag ha hittat. Jag gissar att de var på centiliter när i alla fall. Ja. Men det blev i alla fall bara två bilar som man då... Och det här är också lite bekymmer, för de motsvarar ju inte kraven för åka på Le Mans-banan. Så de fick sätta på sidospeglar och strålkastare och bakljus som skulle synas under... Vindrutetorkare måste man rimligtvis också satt på. Det har man ju inte haft heller. Men det gick ju hyfsat dåligt för den här Dodge Charger. Den kom två varv. Sen
soppade slut.
Ja. Nej, motorn var slut. Den skar. Men för den här Ford Torino gick det ganska bra. De höll igång i 11 timmar och 104 varv och var en av de absolut snabbaste bilarna på Mosellrakan. Kanske inte så konstigt när man då har 7 liter V8 till förfogande. Fransmännen kallar ju då de här två bilarna, för de stack ut lite i mängden kan man väl säga, för det är ju ganska stora bilar här. Le Dugro Monstres, eller något sånt, va? De två monstren helt enkelt. Stor reservation för det franska uttalet. Men nu då till nyheten.
Ja.
Och det här kommer i typ torsdags eller fredags, tror jag. Slappt att inte förra veckans podd hade med det här. Denna sprängande nyhet verkligen.
Attans.
Det är dags igen. NASCAR ska skicka bil till Le Mans. Man har nämligen fått en... Garage 56. Varför pratar jag engelsk-franska? Garage 56.
Le Mans Garage.
Ja, bara nu 56 heter. Någon som kan franska får fylla i.
Kommer så.
Ja. Den här plats 56 då, det är, man får egentligen bara ha 55 bilar på banan. Det är bara 55 team som är, det är max. Men för några år sedan så införde man en 56:e plats då. Och det är för prototyper och specialbilar och showbilar krasset. Och det är då här man skickar in den här NASCAR-bilen. Och det är då en Chevrolet Camaro ZL1 och en NASCAR-trim. Den kallas då New Generation eller något sånt. Och då är tanken att man ska tävla helt enkelt. Man kommer få med resultatlistan, men man kan inte tävla om slutsegern.
Jag sa att det var förra gången de var med. Det är inte så att det är ett jubileum nu. Det är därför de inbjuder eller sånt där.
76 var första och hittills då enda gången. Och nu blir det... Ja, det är
dags igen kan man säga, dags på tiden.
Igen, verkligen. Mm. Och det här gör man ju för att jag tror att det är lite liksom PR även mot den inhemska marknaden här efter Kodon. Det var liksom lite dåligt drag runt NASCAR och folk har inte kommit på grund av restriktioner och sådär. Och då kanske det här är liksom lite på PR-kontot. Man gör ju i samarbete med amerikanska bilsportsförbundet IMSA och man gör med Chevrolet och Goodyear. Så det har en däckkoppling där också. Mm. Men... Det som har hänt då är att den här NASCAR-bilen är ganska ny. Det verkar som att man kommer att den ska vara med nästa års NASCAR-serie, eller om det redan är i år. Lite otydligt där, men 2023 års modell kallar de det. Men jänkarna ligger oftast ett år före, så det är förmodligen i år de tävlar med den här NASCAR. Och du får nästan sätta det, för nu ska jag rabbla lite nyheter i den här bilen då. Och det var därför de vill vara med nu på Le Mans och visa att de har blivit moderna. För de har nämligen fått en symmetrisk kaross. Tidigare NASCAR-bilar har varit asymmetriska, för de svänger ju bara vänster hela tiden i sin oval. Och det här har även gjort att man har fått ett symmetriskt chassi. Med, sitter ni ner nu, individuell bakaxel. Det har varit stel bakaxel tidigare. Så att det är ju verkligen. Och man har fått kuggstångstyrning. Tidigare har varit snäckväxel. Man har gått från 15 tum till 18 tums däck. Och inte nog med det, man har bytt stålfälgen till aluminium.
Jag förstår att man vill till Europa visa upp sina högteknologiska kunskaper här nu och flasha lite annat.
Du, man har även plockat bort den fyrväxlade manuella lådan och ersatt den med en sekventiell låda. Det är ju inte klokt.
Jag måste bara fråga, blir ni asymmetriska när ni gör däcktest när ni kör runt den här ovalen? Ni kör väl bara
jag tittar på Nils.
Jag har alltid varit sned, så att jag vet inte. Jag känner mig snarare tvärtom, kanske linjerar mig ganska perfekt eller... På ovalbanorna.
Ja, men det är ju bra i alla fall.
Ja, vi får se hur det här går. Men det är bara 80 dagar kvar till start när ni hör det här. Det är 11 juni. Det gäller. Då mullrar det igång.
Vi får hoppas på mer än, vad var det, 3 varv?
Ja, 2 varv och 104 varv. Det är väl rätt bra.
Ja, i och för sig. För den ena gick
det bra.
Det låter nästan roligare ändå om man ska gå tillbaka på ekotemat nu. Bränslet är så himla dyrt att man ändå ska köra så långt man kan på en given mängd soppa istället. Alltså längst på en tank. Sådana körningar har vi gjort... Både du och Anders på andra tidningar och tävlat. Fantastiskt dålig tv, men täcker det tiden?
Jag har provat att göra det där på Mantorp en gång. Det är skittråkigt.
Mm. Säg inte det, alltså älgvandring.
Slow TV.
Ja, alltså det kanske skulle vara jättebra. Men jag måste säga, apropå biltävlingar, så jag har ju aldrig riktigt fastnat för det här med Formel 1. Men nu har jag ju gjort det. Nu tycker jag det är jättespännande.
Är det en viss streamingserie här som kommit upp på tv?
Ja, det är ju det. Det är ju nu jag har insett allt det här spelet bakom kulisserna och det är ju skitkul att kolla på. Drama som är såpopera.
Och se vilka skitstövlar de där förarna är nästan allt som oftast är.
Ja, vissa är. Ja,
och stallchefer och andra inblandade. Mm. Det blir härliga personligheter.
Ja, men man inser att man måste ha något så sjukt självförtroende och självbild för att ens kunna sätta sig i en sån här självmordsbil, höll jag på att säga. Nej, men alltså, man måste väl ha väldigt höga förhoppningar om sig själv och tro på sig själv. Annars skulle man ju inte klara det här överhuvudtaget.
Och alla mentala säkringar ersatt av 5-tums spik. Självbevarelsedrift 0.
Exakt.
Ja, det är väl därför Vettel inte så snabb längre. Man brukar ju säga att när man blir pappa, eller mamma för en del om man racer, när man blir förälder så sägs att man tappar en halv sekund per varv, per barn man får. Vettel har väl 3 barn.
Oj,
tror jag.
Ja, riktigt. Så, att, så överlägsen kanske han inte är, fått... kan ge efter en och en halv sekund på varv.
Nej, men det är någonting med att man får ändå någon form av annan syn på livet när man blir förälder och då är man inte lika snabb ute på banan längre.
Och då vill jag alla att vi minns David Coulthard som när han stod vid himlens pärleport och i stort sett knackade på. Det gjorde han inte, han klarade ju den där flygplanskraschen alldeles utmärkt, men han blev blixtsnabb efter han kraschade med privatjetet.
Mm. Just det, det har jag glömt bort.
Så han blev ju mycket, mycket... Han fick en större övertygelse helt enkelt.
Apropå franska uttalare, Romain Grosjean, han var ju ganska öppen med att han gick hos mental rådgivning, för han kraschade väldigt mycket. Han hade ju liksom tvivel på sig själv på banan och det skapade problem när han började tänka för mycket.
Gick han till psykologen Takuma Sato, han som körde med en hand på ratten och den andra handen någon helt annanstans. Antingen var han briljant eller så gick det hårt in i barriären.
Ja, jag vet inte vem han gick, men han var ju öppen med det och fick en del kritik. Liksom. Men intressant, man ser... podden som Nico Rosberg har som är väldigt aktiv. Där går han in och erkänner själv hur mycket mentalt han jobbade med sig själv. Och det förstår man måste ha för att kunna slå Lewis Hamilton i samma team när de var ihop. Och liksom gamla, verkligen jättebra kompisar, hur de verkligen rökte ihop i titelfighten. Liksom. Jag tror han spenderar 2 timmar per dag i ren mental träning.
Det är där
man vinner på banan. Liksom. Mm. The mind game.
Ja. Och årets Formel 1-säsong har väl dragit igång redan. Är det första
premiär
loppet?
Premiär i helgen.
Ja,
premiär. Ja, i helgen som var alltså.
Just det.
Ja. Så vi är tydliga med det. Så ni inte tror att vi ligger en vecka efter.
Nej, precis.
Och den var fri från ryska deltagare som jag har förstått.
Just det. Mm.
Och ryska sponsorer.
Hur gick det för Haas egentligen? Vad blev
jättebra.
Det för
jättebra. Plockar ju poäng direkt liksom.
Känner vi
med
inte
reservföraren
igen?
Kevin Magnusson hoppar in och ersätter då Nikita Mazepin.
Jag tror jag väntar på säsong 2 senare den kommer. Jag tycker det är spännande i alla fall att se det på det sättet. Men ja, det var det om Formel 1. I veckan så presenterade ju också Volkswagen sin nya mjukvara för ID-bilarna 3.0 och alla finesser och sånt som tillhör den. Bland annat så blir det en smartare navigering. Man kan lägga in flera olika stopp och det är lite som...
Förlåt, kan vi inte bara kalla den för smart navigering? För det var inte säkert smart innan.
Nej, okej.
Okay. Alltså äntligen blir det smart navigering på något sätt. Smartare, visst, men förut var det bara navigering.
Okej, okay, jag köper det. Smart.
Tycker den fortfarande att man ska åka till 22 kilowatt när det finns 350 kilowatt i närheten?
Nej, den ska ju ha blivit lite bättre på det där och förstå vad som är snabbt och vad man behöver på rutten. Så att den ska ju bli det här att också ska man också kunna ange hur stor batteriprocent vill jag ha när jag kommer fram. Vill jag.
Det är bra. Mm.
Ja, det är ju som det här A Better Route Planner.
Mm, jättebra.
Och de har insett att en del vill spela säkert och en del vill leva på kanten. Ja,
och då ska man få den hjälpen från bilens navigator som vet allting om sig själv.
Exakt.
Och jag antar den uppdaterar sig liksom live, att den känner av hur förbrukningen är och momentan förbrukning och snittförbrukning och liksom.
Det antar jag.
Jag hoppas det. Ja. Det kan ju inte vara jättesvårt att räkna ut de algoritmerna. Det har jag verkligen saknat.
I en dator kan man ju ange så här att jag vill ha maximalt liv utav mitt batteri. Det är en funktion jag vill att de skulle lägga in i Folka också.
Aha, snabbladdning sen eller?
Ja, nej, men du bara trycker på en knapp där står. Jag vill ha maximal livslängd på mitt batteri i bilen. Och sen kan jag välja, jag tror i alla fall på PC kan man välja i 3 lägen. Att det är maximalt prestanda, det vill säga att du laddar den upp till 100%. Eller så har den balanserat, den laddar upp till 80%. eller så ska man ha maximal livslängd och ladda den upp till 60-65% av batteriets kapacitet. Det läget vill jag ha på min bil. Ett vardagsläge, ett långfärdsläge och någonting däremellan.
Mm. Eller ett tjänstebilsläge. Jag kommer bara ha den här bilen i 3 år och sen skiter jag fullständigt i den.
100 till 0.
Exakt. Men en intressant sak också. Jag var med på det här seminariet när de presenterade, Volkswagen presenterade den här 3.0 och alla finesser. Och då pratade de just om det här med navigeringen och laddstolparna. Att tekniskt sett så skulle man kunna lägga in en funktion som ser... Ja, första steget säger de ju är då att se om en station är ledig eller funkar. Nästa skulle kunna vara att förutse om den sannolikt kommer vara upptagen. Om det är en sån station där folk ofta åker och laddar vid en viss tid. Och teoretiskt sett skulle man kunna bygga in en funktion där det går att reservera en snabbladdare. Så det går i teorin.
At the price, of course. Mm.
Men då säger då, med reservation för mitt uttal nu av hennes namn, Silke Bagchik, hon är marknadsansvarig för ID-projektets digitala avdelning. Då säger hon att teoretiskt sett skulle man kunna bygga in funktionen, men vi är Volkswagen, vi vill inte ha upplopp vid laddstolparna. Det finns premiummärken som funderar på att införa det här, men vi vill inte vara först. Det överlåter vi till andra. Så ja, det återstår väl att se om andra märken kommer införa det här. Bokning av laddstolpe.
Då kan jag redan säga att det finns ju vissa av de här laddleverantörerna, de här multikorten som vi har, där du faktiskt kan reservera stolpen.
Ja, det gör det.
Oh, ja. Men du kan bara reservera stolpen när du befinner dig på ett visst avstånd från den. Jag tror att 1000 meter eller
ja,
något sånt.
Ja, ja, okay.
När man svänger av från avfarten så har man liksom ändå committat mot stolpen. Ja. Är den fortfarande ledig så ska jag ha den. Är det något sånt?
Men då blockerar den ju bara så att det är mitt laddkort som tänds. Så att om någon hinner slinka in där så kommer de stå där. Varför händer ingenting? Varför händer ingenting? Varför händer ingenting? Så jag vet inte riktigt.
Så de kommer fortfarande stå i vägen. Varför händer ingenting?
Det skulle kunna vara så.
Mm. Ja, det är ju kanske uppgjort för lite problem. Om man säger så.
Och det är ju egentligen det minsta man vill ha just nu är mer problem på laddarna.
Mm, apropå det, Nils. Problem vid laddstolparna.
Ja, jag tänkte bara säga, jag har kört ett mycket långtestbil olika, inte bara min egen här nu. Både spenderat en hel del tid i Ioniq och fick låna Marvel och dig här nu i helgen, Maria. För vi kör lite förbrukningstester. Det kan vi flagga för vad som kommer nu när soppan är dyr. Vi håller på att mäta gärna hur energiförbrukningen i våra långtestbilar olika hastigheter och hur de påverkas att öka farten och sådär. Så vi har gjort lite noggranna mätningar. Och i samband med lunchstoppet här i fredag så behövde i alla fall Marvin fylla på lite extra elektroner för att klara eftermiddagspasset. Men det var ju lite kämpigt. Det var ju fullt där vid laddstolparna i Enköping och Ionity, och vid lunchstället var det också upptaget. Till slut så var det ju långsamladdningen ledig vid restaurangen, 11 kilowatt. Så jag var ute och flyttade Marvin strax innan maten kom, men fick inte igång den med appen. Bara dig, Anders, som hjälp. Du fick inte heller igång den appen. Så tänkte jag, vi går och hämtar taggen då i din bil, men nej,
hjälpte inte.
Så att det vart ingen lunchladdning. Kom tillbaka till en kall lunch istället, gjorde jag, men alla andra hade ätit upp, men så stod där ute och provade lite grejer. Och det var lite synd, för jag står precis här nu liksom jag kommer snart över Ioniq och jag ser fram emot att faktiskt ta den på en fjällresa nu i påsk och sätta på takbox och verkligen prova den här fjällresan i elbil, för jag tycker verkligen om att köra Ioniq. Det är en så otroligt mysig bil. Och det är ju härligt att köra elbilar. Mm. Samtidigt har jag lovat familjen att inte ta någon elbil på långresa längre efter vi har haft lite debacle tidigare, men jag känner att det måste ju gå liksom. Jag ska lägga upp en bra plan.
Vad tyckte du om mitt förslag om att göra en övernattning på vägen upp och stanna på ett spa?
Ja,
kommer man inte komma vidare sen?
Jag måste bara hitta ett spa längs vägen som känns rimligt.
Med en laddare över natten.
Med en laddare, ja. Precis. Det ligger på min lobbylista mot familjen när vi ska lägga resplaner. Men jag kände ändå där och då när jag satt och körde Ioniq att jag ville ändå göra det här. Liksom. Mm. Sen började jag vackla lite grann där vid lunchen när jag inte fick någon plats vid någonstans att ladda. Sen såg jag tillbaka efter lunch och fick jag ändå tag på den sista stolpen på Ioniq. Nej, Ionity menar jag. Och medan jag bara toppade upp, jag behöver inte ha sådär jättemycket förklara eftermiddagen och tillbaka till Stockholm, men så fick jag spendera tiden med hjälp av en Porsche Taycan-ägare att få igång laddningen, och det gick inte alls under den tiden jag stod där. Betalningen är godkänd, men bilen och stolpen pratade inte med varandra. Så jag tror han gjorde åtminstone 8 stycken godkända betalningar, jag vet inte vad den...
Tänk om det blir en sån här 18 000 kronors faktura som Tommy fick i en Taycan.
Jag tänkte också på Tommy där med just Porschen. Så känner man ändå att det är lite känkligt. Men som sagt, man får ha god tid på sig för att hantera sådana sakerna. Så det gick ändå bra. Sen dagen därpå, jag körde lite... ja, vi har fått dragkrok på våra Marvel förresten.
Ja.
Tack Maria, du var inne och fixade det.
Ja.
Och fick det monterad.
Precis.
Vad skönt. Så att jag firade det, för jag hade ju din bil i helgen. Vi bytte bilar med varandra och firade det med att rensa ut förrådet och hyrde ett släp och donade. Och det var skönt och smidigt att köra elbil med släpvagn, känner jag. Så då är det lättdoserad gas om man kör med lite... Nu skulle jag slänga allting, alla möbler som jag skulle rensa ut och möblerat om. Men det var ändå så här, man känner ändå hur smidigheten att ta trafiksituationen, att aldrig ha någon drivlinryck om man kör någonting ömtåligt. Så jag känner verkligen hur elbilisten i mig känner att det här är verkligen... Ja, vi älskar att köra elbil. Sen ska jag passa på att ladda den hos min lokala 50 kW-laddare på morgonen för att du ska kunna ta dig hem till Västerås sen.
Just det.
Ska ut och snabbt där mellan dagislämningen och lämna barn på skolan och sånt där. Så kom jag upp, försöker få igång laddningen. Jag såg att bilen intill som bara hade AC-laddning igång, den stod inte och laddade, bara kopplat in slabbet och gått därifrån. Tänkte vilken klantig person, här är någon mer än jag som var stressad. Så kör jag igång laddningen, allting går bra, sätter mig i bilen för att skriva loggbok och så hör jag surra väldigt konstigt om ladduttaget, så går kika på det, kollar på stolpen, nej då är det avbrutet så att laddningen är klar. Jag börjar ladda till 4 sekunder, sen jag väl lämnar stolpen så slog den av så fort jag vände ryggen till. Så provar jag samma sak igen, lika resultat, tredje gången samma resultat, jag får 4 sekunder laddning sen bara lägger den av. Jag tänkte ringa supporten, bara felanmäler den här. Och så står jag där bland alla laddsladdar omkring mig, både bilen bredvid, min egen, lite halvstressad i telefon. Och så säger han, ja, vad är det för nummer på laddaren? Det brukar stå på sidan. Då ska jag försöka kliva över det här staketet, vad är det, ett räcke?
Rullskydd skulle jag säga.
Ja, nästan... så att man kör in i stolpen, det är så här, ja, men en liten låg grej. Så jag är ändå ganska atletisk 39-åring. Herregud, det är inga problem att hålla på med de här sakerna och kliva över.
Du tar avstånd, Maria.
Jag har alltid haft en bild på mig som en någorlunda vältränad människa. Men jag inser nu att jag är en väldigt åldrande på väg mot 40 man. För när jag kliver över där med telefonen i handen så fastnar jag med ena foten i den andra bilens laddsladd. Så att jag gör en verkligen papphammarvurpa mitt i luften där. Rakt ner med smalbenen ner på den här bänken. Och jag känner liksom i slow motion, det här gör ont. Och så ser jag backen komma närmare. Det här kommer också göra ont. Jag hinner inte parera det här. Så ner i gruset, telefonen flyger all världens väg, liksom blåslagna smalben, knogarna ner i gruset som är den här rabatten där bakom breven eller snabbladdaren. Och jag hör mig själv alla gubbljud jag utstöter när jag är på väg upp från backen men jag hämtar min telefon med den här telefonoperatören hos Vattenfall, in charge vad de heter. Jag hör verkligen hur gamla Nils, aj, fan, aj, jäkla, 603 står, aj. Och gruffar mig tillbaka liksom under mycket, mycket höga obekvämlighetsstön.
Alltså det kunde ju ha gått riktigt illa det där.
Ja, och det här är ju absolut inte elbilens fel, inte sådär, men det var bara, jag är världens sämsta elbilsladdare. Jag har alltid köer och gör inte det så slår jag halvt ihjäl mig.
Men det måste jag faktiskt ta upp, det här med tillgängligheten vid snabbladdare är ju faktiskt inte den bästa. Och jag har ju skrivit om det. Det finns ju en europeisk branschorganisation som har klagat på det här, att den som sitter i rullstol till exempel, rullstolsburna, har väldigt svårt att komma åt och det är grus. Och jag menar, där skulle man ju inte kommit fram om man skulle försökt snabbladda.
Det jag tänkte på det efteråt, just med, jag såg vad du har skrivit och det var på väg innanför allt. Det är nästan alltid trottoarkanter upp till de olika stolparna. Sitter en bit in. Det oftast räcker man inte ska backa på stolparna. Det är svårt att komma åt. Jag tänkte på det också när jag väl haltade därifrån på väg hem och sätta på barnens sjöröva plåster på mina knogar som jag slog upp i blodiga gruset. Att det hade varit svårt att, alltså, bara gått runt med lite kryckor och sådär. Alltså, det var ju korsdragna sladdar, att den ena bilen stod och laddade hade tagit den på vänstra sidan av stolpen, han står på höger sida. Jag får dra den på höger sida till den vänstra parkeringen. Det är svårt att komma åt själva skärmen och liksom få igång allting.
Det är
ofta
mycket.
Är det trångt också, man står bredvid varandra. Det är inte, man måste då vara plötsligt inse att jag måste nu börja träna mycket mer än vad jag gör om jag ska fortsätta det.
Elbilslivet. det kräver.
Ja, nej, det är bara min egen klantighet att skylla på det. Men...
Ja, men lite bättre tillgänglighet skulle man väl kunna önska. Att de tänker till i alla fall ett extra varv hur de utformar laddstolparna.
Elon Musk hade ju utvecklat den här ormladdaren. Ja. Det har varit väldigt tyst om den, som så mycket annat från Tesla.
Vad var det för något?
Ja, men det skulle vara automatiskt. Den såg jätteäcklig ut. För hela den där liksom tjocka laddkontakten kommer liksom ormande genom luften och pluggar in i bilen så att du inte ska behöva ta i kontakten.
Ja, det låter läskigt faktiskt. Ja.
Mm. Vi får se, men jag står fortfarande i vägen. Jag sitter och planerar nästan varje dag här på Better Route Planner på att lägga upp en plan för att inte fastna i trafiken. Men jag ska ut och köra med takbox imorgon. Nu ska jag köra Jonnik och köra, fortsätta förbrukningstesterna också med taklast och cyklar och det, och se hur det påverkar både på bensinbilar och elbilar. Och efter det kan jag få en förbrukning på Ioniq med takbox, så får jag se lite grann av hur... Alltså Norrlandskusten går ju bra, det är inlandet sen, de här 50 kilowatts enstaka här och där.
Mm, men den maxar då? Den maxar,
absolut. Ja, den måste vara ledig när man kommer.
Ja.
Och inte allt för lång väntan.
Ja.
Så vi får se vad det blir för bil i påsk.
Mm.
Jag hoppas på elbil. Jag känner mig ändå... Men positivt kommer tillbaka här. Jag ska klara det.
Det låter bra.
Folk har gjort innan.
Då hörs vi om 3 veckor igen, Nils.
Yes. Sånt.
Anders, var kör du långtestalla just nu? Har du något
jag
nytt?
Kör Dacia Sandero Stepway, Steppis.
Ja, någonting som har hänt på sistone där?
Nej, varför då?
Nej, den bara...
Rulla på som ingenting hade hänt.
Ja, den var inte på däcktesterna som den var lite...
Frusen.
Kinkig.
Den har tinat upp.
Det var länge sedan.
Ja, det är inte varit några bekymmer alls, och bilen, ja, den bara knatar på. Jag tycker fortfarande att den känns lite hal. Alltså, som det alltid är, lite lätt ishalka. Men vi har försökt att få hjulinställningar på den där, men de har inte riktigt fått det här till vår lokala verkstad. Så att, vi ska prova nästa vecka och se om vi kan få någon ordning på det.
Ser vi fram emot. Och nu åter till däck. För det är ju faktiskt då. Alla pratar om däck just nu. Till och med vår systerpodd Studio Klassiker har tagit upp detta ämne. Det är ju Carl Egelius, Fredrik Nyblad och Claes Johansson som medverkar i det här avsnittet. Och Claes, han har letat på internet efter däck och kommit fram till att däck kan ju heta lite vad som helst. Och ja, vi kan ta och lyssna och se hur det låter.
Jag har ju aldrig gjort det. Jag vill ju gärna gå ner till någon och stå och kolla lite och lukta och sådär.
Mm.
Men nu gjorde jag då så att jag beställde ett gäng däck trots allt. Och så scrollar man. Och så
jag har aldrig beställt 2 bilar samtidigt.
Nej, det var jätteläskigt. Ja, jag har laddat här hela veckan faktiskt. Mm. Jag kommer inte att hämta mig på en vecka heller. Nej, fasansfullt. Men då kan man ju, då erbjuds man ju en massa olika prisklasser och sådana saker. Och så scrollar man ju gärna lite längre ner, för det finns ju alltid ett konstigare däck längre ner ändå.
Mm.
Och då slog det mig efter ett tag, kan verkligen däck heta så här? Eller är det en skojsajt jag hamnat på? Någonting åt det hållet. Det stämde inte det här. Kan det verkligen vara sant?
Prova oss.
Precis. För då, då kommer vi till dagens quiz här. Som heter däck eller travhäst. Jag har nu 9 stycken namn och det är nu upp till er att bestämma er när jag läser upp namnet. Är det ett däck eller är det en travhäst?
Ska vi ropa bara svar eller ska vi, hur ska vi göra?
Jag tycker vi skriver på lappar.
Ja, och så håller ni upp dem. Mm. Och så korar jag vart efter det här.
Mm.
Mm. Objekt nummer 1. Insa Turbo. Och då håller ni fram. Ja, det står däck på båda lappar. Det är helt rätt.
Och vad kostade det?
473,50.
För 4 då, hoppas jag.
Nästa namn är Blackstar. Och de håller upp däckskyltarna igen. Båda får rätt för det.
Det var så här fult. Jag tänkte att det borde vara en travhäst. Ja. Men det är för enkelt för att det skulle vara en travhäst. Så jag säger däck.
Alltså en travhäst får inte ha mer än 18 tecken i sitt namn, för de får inte plats på de där kupongerna. Det kan man inte ha med i beräkningen.
Sådana regler finns inte för däck.
Nej.
Då kommer inga hästar heta Conti Viking Kontakt plus 3.
Ice Star Storm.
Nummer 3, Remington Crown.
Hur många tecken var det i den?
I logiken borde han ju ha en travhäst
här. Här äntligen 2 olika svar. Och rätt svar, Karl har svarat däck, Fredrik har svarat travhäst och rätt är travhäst.
Va? Det var inte väldigt många tecken i Remington Crown.
Nummer 4, Trackmax. Här hålls det upp. Karl håller upp häst och även Fredrik håller upp häst. Och ni har båda fel, för det är ett däck. I de lite lägre.
Ännu billigare.
Nummer 5. Highfly. Och där är de fel ute igen. Båda svarar häst.
Det är bara däck på den här listan.
Vi går rast vidare till nummer 6. Linglong.
Det vet jag.
Ja. Du vet, du har... För det... Är du hästintresserad? Ja. Nej, du är däckintresserad.
Den har, jag har vunnit flera tusen på den hästen.
Båda svarar rätt. Och det är däck alltså. Nummer 7. Typhoon Successor.
Det är så fånigt så det måste vara.
Jag svarar båda häst och båda har fel för det är däck.
Men herregud.
Två kvar. Nummer 8. Bold Eagle.
inte Bold Eagle då.
Och här håller vi upp olika säger. Häst säger Carl och Fredrik säger däck. Och jag säger häst.
Yes.
Jag ska sticka emellan här med några autentiska hästnamn. Som det kan ju inte stämma det här med 18 tecken. Jo, men det gör det. Här har vi en som heter Sotaly Tober.
Ja, men sådana har jag 175 år.
Ja. Okay. May the horse be with you.
Den var bra.
Ja, det är bra. One way ticket to the glue factory. Jag kastade in 2-3 stycken garanterade hästnamn. Men sista då, 9. Bold Ruler. Jag hade Bold Eagle förut, men Bold Ruler.
Nej, måste jag ha en travhäst.
Och här håller Carl fram däck och Fredrik travhäst. Och det är faktiskt travhäst. Jag förde inga anteckningar på vem som vann.
Ja, där hörde vi alltså däck eller travhäst av Studio Klassiker. Och ni kan ju lyssna på deras podd via valfri poddapp Spotify eller via Klassikers hemsida klassiker.nu/podcast. Rekommenderar jag er varmt att göra. Ja, vad tyckte vi om det? Var det bra?
Underbart.
Ja.
Som alla avsnitt, det är en fantastisk härlig underhållning att få lyssna på våra kollegor. Man kan ju prata med korridoren, vi har ju den löneförmånen faktiskt med att jobba på bilägare, att vi får prata med våra klassikerkollegor ibland. Men det är också skönt att ha med dem i lurarna när man är ute och reser långt i bilen. Mm. Kan man få lyssna på vad de har tåtat ihop för upptåg.
Precis. Ja, nu ska vi gå in på...
Våra upptåg.
Våra upptåg, våra tester av sommardäck för 2022.
Jag ville ta lite titt på så kallade ekodäck, kan vi kalla det för, miljödäck eller för att vara riktigt korrekt så här lättrullade däck. För det kommer liksom en ny generation av lättrullade miljödäck som ska lova lite bättre bränsleekonomi för bensin- och dieselbilar eller bättre räckvidd för de som kör på el.
Och vad är det som gör att de blir lättrullande?
De är konstruerade så.
Okej.
Punkt.
Varför inte alla däck konstruerade så?
Man kan väl säga att däck är alltid en kompromiss av alla saker. Det här säger vi varje år. Samma tjat igen. Men alltså att man kan ju göra ett däck, eller så att det lättaste med däck man kan bygga, det är egentligen Formel 1-däck. Vi pratade om Formel 1 innan, eller NASCAR. Det ska göra en sak. Det ska hålla x antal varv och vara så snabb som möjligt på torrt väglag. Börjar det regna så byter man till ett annat däck som bara ska göra en sak och vara så snabb som möjligt i regn. Liksom. Så det svåraste som finns är att ta alla andra aspekter ett däck ska klara av och göra någonting som passar en bil, en gemene man, och det ska passa också alla typer av förare, vart man kör, temperaturer och allting sånt där. Så det är ju svårt.
Ja, jämfört med ett tävlingsdäck så ska ju ett personbilsdäck också klara förändrad vikt, och ibland kanske man har en släpvagn efter, och det blir ytterligare parametrar att ta hänsyn till, och det bör man inte heller göra inom tävlingsvärlden.
Nej, precis. Så det är, och som sagt, man sitter och drar olika saker, och på de här lättrullade däcken, ja, men då har man optimerat rullmotståndet. Det ska rulla så lätt som möjligt. På bekostnad av vissa andra saker.
Mm.
Och det var det vi ville ta reda på. För det har vi kört förut. Det här ekodäck har vi haft i tidningen förut. Jag tror nästan 10 år sedan vi körde miljödäck då, när den här 120 grams trenden var så stark. Och det såg vi att det var ju, ja, men dåliga bromssträckor på väta och dåligt våtgrepp. Men nu kommer den nya generationen, som tänkte se vad som har hänt sen sist.
Ja, så då tog du med, hur många var det? Det var 3.
Jag tog med 3 stycken jokrar. Så att vi jämför då med liksom inom respektive märke. Så att vi har ju då Continental Eco-kontakt som då jämförs med Continental Premium-kontakt. Nocken har ju 2 stycken intressanta nyheter. De har ju både lanserat ett nytt Hacka Blue 3 som ersätter den här tvåan som har varit testvinnare hos oss förut. Vi jämförde det med deras nya miljödäck Hacka Green 3. Och sen så Michelin som har lanserat då e-Premacy och jämför dem med Premacy 4. Så att det är liksom respektive syskon hos de här premiummärkena. Vanligt däck mot ekodäck. Mm. Och sen så har vi även fyllt på med vanliga däck i segmentet då. Bland annat har vi Toyo Proxxis Comfort som är en nyhet. Vi kör även Bridgestone Touranza T005. Vi har med Goodyear Efficient Grip Performance 2. Också ett budgetdäck från Turkiet, Petlas. Travhäst eller däck? Petlas Imperium.
Ja, det skulle kunna kvala in som en travhäst faktiskt.
Kommer på spår 3. Mm. Det är det fjärde loppet idag på Solvalla.
Ja.
Nu när jag ser mig och slutar prata om ekodäck påminner det ganska mycket om 1990-talets Michelin Energy. Första generationens miljödäck från Michelin.
Du minns alltså däckspår från 90-talet? Alltså
vissa minns jag.
Vissa sätter sig fast.
Det beror på att det är däcket satt på min bil kanske.
Ja, förstår. Ja, men för Michelin är jag verkligen pionjär i det här miljödäcket. De var ju tidigt ute med Energy Savers och verkligen bildat en skola och funnits länge. Så att, därför är det extra intressant nu med den här allra senaste med e-Premacy som också då ska vara anpassat för elbilar med lite högre tyngd och som kräver lite stabilitet.
Men hur mycket kan man spara i förbrukning med sån här lättrullade däck?
Alltså, vi har faktiskt mätt två saker på det här däcktestet. Dels har vi gjort det enligt den här EU-standarden, om man säger så. Den här bokstaven som alltid finns på däck när man köper det, så får man ju se en energiklassning på hur däcket är. Det gör vi varje år. Vi gör en kontroll på att det däck vi har i test inte är ett fuskdäck. Och det här är ett av de kontrollstationer man kan ha. Att man kör dem på en bänk och ser hur det rullar. Att det ska ju stämma överens med vad däcket är specificerat för. Plus att vi också får ett värde på det. Så det har vi gjort, men det är inte det vi betygsätter, utan vi gör ju någonting som ganska få andra däcktester gör i Europa faktiskt. Att vi mäter ju faktiskt förbrukning när det sitter på bilen. För att på en trumma när man gör EU-värdet, då sitter det rullar helt rakt, helt plant, kör bara rakt fram. Men om man sätter det på en bil, då har man ju bilens chassiinställningar och hjulvinklar, så att däcket rullar inte helt rakt. Det ligger ju och gnuggar lite mot asfalten med någon toe-in eller lite camber och sånt där. Och det får ju lite andra resultat. Och så kör vi också i kurvor på en lång ovalbana, så att man har lite styrutslag också på det, som man också har när man är ute och kör i trafiken. Så det är väl det vi betygsätter. Och vi kan ju absolut se att de här lättrullade däcken rullar ju lättare. Det finns ju en bränslebesparing att hämta. Det allra snålaste däcket då, som vi mätte i en Golf i konstant hastighet, hamnade på 5,07. Medan det törstigaste däcket ligger på 5,49. För att svara på frågan då, vad den faktiskt skillnaden är, vad man kan spara. Om man tar det bästa och sämsta däcket där, så handlar det om på 1000 mil, om vi räknar med ett soppapris på 20 kronor liter som det ligger någonstans nu, då är det 840 kronor per 1000 mil som man kan spara in om man kör en bensinbil.
Ja, det är ju en besparing såklart.
Det är lite pengar. Ja, det är alltså då på en bensinbil som vi mätt en Golf i det här fallet. Och som elbilist kanske man undrar, hur slår det här då på räckvidden? Och man kan väl säga, som vi vet ju att elmotorer har ju en annan effektivitet, så att alla förbättringar får ju en högre betydelse om man kör på el. Men vi har en extra faktaruta i testet som just behandlar det här med rullmotstånd och hur vi har mätt och vad man kan förvänta sig för typ av resultat beroende på en elbil eller en bensinbil. Beroende på vilken däckklassning däcket har. Och lite så här branschtumregler. Jag har intervjuat biltillverkarna och fått lite input från deras sida. Så att det här är ingenting som är...
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac. Med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås. För endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
några exempel som branschen själva pratar om, och man kan se då hur mycket elbilen också tjänar på att välja ett par lättrullade däck.
Men
jag hade ju en förhoppning om att de skulle blivit så mycket bättre på våt asfalt, de här nya däcken. Och jag blev gruvligen besviken. Det blev nästan bestört faktiskt. Det var otroligt svårkört ute på våtbanan. Jag har aldrig varit med om däck som verkligen... Alltså man har kört dåliga däck. Och det här vi pratar om i podden, man ska inte köpa de billigaste produkterna på marknaden. För det är de som liksom kommer... När du väl behöver greppet som bäst och de kan inte kommunicera, de släpper plötsligt alla de här svårkörda egenskaperna. Det hittar man nu hos premiumdäcken, fast det är deras ekoversioner. Helt utan förvarning. Allt fäste, swoosh, borta. Mm. Vattenplaning, det är det handlar om. Även med ganska lågt vattenstånd. Så när man kommer upp i hastighet som... Jag hade ju Michelin-däcket tappat i framvagnsgreppet helt. En kurva jag inte ens var i närheten av att ens ha liksom en tillstymmelse till sladd eller att man tappar någonting. Det är bara en transportsträcka in i nästa böj. För det är den som brukar vara kritisk med de här däcken när man känner på hur de beter sig på greppgränsen. Jag var inte ens förberedd. Bara rakt ut. Rakt på samförhållan.
Mm. Anders, körde du de här däcken? Kände du också den här...
Ja, nej, jag har inte kört dem på handlingbana. Jag har fokuserat fullständigt på bromsgreppet. Och det är ju lika stor skillnad där mellan de bra och de dåliga däcken.
Jag vet inte om det är kännbart liksom när man sitter i bilen.
Ja, det, men du känner det direkt. Mm. Och du ser ju liksom att där stannade jag andra. Jag tror jag har... Vad skiljer när vi bromsar från det bästa ekodäcket när vi bromsade från 80? Det var väl typ 10 meters diffen och sånt.
Mm. Och det blir ju väldigt tydligt också när man ser markeringen. Det blir väldigt, alltså när du ser vart det andra stannade. Att det blir väldigt...
Vi kan säga så här, alltså snittet, om vi tar då Nokian, Conti, Michelin som är med. Deras vanliga däck, de här bra säkra däcken som vi brukar använda om man säger så. De stannar från 80 på våtväg. 80 är ingen jättehög hastighet egentligen, men från 80 stannar de på 29,9 meter. Tar man snittet av samma märkens ekodäck så stannar de på 34,7. Så det är liksom nästan 5 meters skillnad, alltså över en billängd om vi kör Volkswagen Golf i bromssträcka från 80. Och det här kan man bara växa i hastigheten.
Och sämsta däcket har du det också? Jag sa nämligen 10 meter, men det kanske är helt fel från minnesbanken.
Ja, nej, men det stämmer. Alltså det bästa däcket stannade på 28,6. Det är Nokians nya Hakka Blue 3. Jättebra bromsgrepp på vätan som Nokian alltid haft med sina Blue-däck. De är vattenoptimerade. Och medan då Michelins ekodäck som var det sämsta, det är 36 meter drygt. Mm. Så inte full 10 riktigt, men det är så här skillnader brukar vi aldrig se när vi testar däck liksom. Det är Petlas där från Turkiet var väl någon meter sämre än Michelin, men alltså de här ekodäcken hamnar ju ner med de sämsta budgetdäckerna i greppnivå på vätan. Det var jag inte beredd på.
Vad är det som gör det, Anis? Att de blir så mycket sämre bara för att de är miljövänliga och lättrullande? Är det för att det är ett annat mönster eller har man gjort en hårdare stomme?
Ja, det är
en
lång rad förklaringar kan man säga. Men det börjar ju med, vad ska man säga, det här vi pratade om innan. Egentligen finns det en kontrast mellan bromssträcka och rullmotstånd. Alltså när ett lättrullande däck ska ju absorbera så lite energi som möjligt. Ett däck som stannar snabbt ska ju absorbera så mycket energi som möjligt. Det här handlar om hela däckets uppbyggnad och stommen och hur man konstruerar den. Så dels finns ju den faktorn, sen är det också gummiblandningen. Där har vi haft förut med att det är en skillnad med att ska gummit rulla lätt mot asfalten så har det dåliga vattenegenskaper, man vattenhinna på vägen. Och sen kommer vi in på den nya trenden som vi har snuddat innan då. Många hör av sig med frågor när man köpte en ny bil, att man tar ju en genväg och tar bort lite av mönsterdjupet helt enkelt. Att ett mönster och klackar, det ger ju ett högre rullmotstånd, plus att man får en sämre stabilitet. Tar man Michelin då, som säger att det här är utvecklat för elbilar och tyngre bilar, de är ju nere på, när det är helt nytt, är det på 6,1 mm det här däcket. Jämfört med Michelins vanliga däck som ligger väl på 7,5 i alla fall i mönsterdjup. Så att, och det gör att man får en bättre stabilitet, bättre styrkänsla, vilket absolut har när man kör på torrväg. Men det vattenplan är också så mycket tidigare.
Det måste ju vara konstigt också, det här som du säger, Nils. Det är ju etablerade stora däcktillverkare och det är ju Continental och Michelin och det är ju Nokian.
I det här fallet, det finns ju flera andra. Det här är tre exempel, ja. Men det finns ju fler ute.
Men just att de är, ja, men man är ju aldrig starkare än sin svagaste länk, eller vad ska man säga. Och att det ser ju vad det liksom visar, vad det sätter dem i för positioner när de skickar ut såna här däck som inte är så bra i alla lägen. Det kan ju inte vara bra PR, eller?
Den här stora trenden med lättrullade kommer egentligen av biltillverkarna. Så köper en ny bil idag, så kommer de nästan garanterat på någon form av lättrullade däck. Det är bara att titta, jag menar Volvo XC60 som ett exempel, som är den senaste generationen. Den har nästan alltid rullat på Conti Eco Contact 6 som är med i det här testet. Och det kommer ju egentligen sen de hårdare miljökraven från EU. Det kommer WLTP-siffror och sen så hot om miljardböter på CO2-utsläpp. Så att däcken är ju liksom en, det är möjlighet både till fantastiskt fäste, det är också möjlighet att kunna på billigt och enkelt sätt få ner utsläppen från biltillverkarna. Så de har gått till biltillverkarna och sagt, vi vill ha det här. Så att det är egentligen biltillverkarna som har bett om att få de här däcken för att kunna klara miljökraven. Och sen så måste ju också däcktillverkarna tillhandahålla de här däcken på andrahandsmarknaden, för att det är också krav på något sätt att man ska kunna, köper man en bil så ska det finnas reservdelar tillgängliga som är godkända för den här bilen.
Det är väl så att EU och bilbranschen har kommit överens om att man ska göra en koldioxidsänkning, och för att man ska gå med på den så sa däckbranschen att vi ska stå för
10 gram.
10 gram.
Det var när de här nya 120 grams målet kom, att bilarna skulle, biltillverkarna sa att de kan komma ner till 130 gram bara med att arbeta med bilen och ny teknik, och att 10 gram skulle komma från däcken helt enkelt.
Men det blir ju också på bekostnad av däcktillverkarnas anseende, eller vad ska man säga?
Ja, lite så är det faktiskt.
Ja.
Jag har hört det från flera liksom internt, som inte pekar ut något generellt märke, men man har hört det från olika håll, liksom, att de, när de sitter och testar med ekodäcken, de är inte så här, det är inte den produkten de vill göra, som de kan göra, utan det är ju, som sagt, det kommer tillbaka till vad biltillverkarna vill ha, rullmotstånd. Det är liksom den absolut mest dominerande trenden. Vi ser ju också, om man tittar på bland de vanliga däcken, att det inte är så stor skillnad i förbrukning heller. Vi pratar förutom bästa och sämsta som ett exempel, 840 kronor besparing i plånboken på 1000 mil. Men tar man de mest lättrullade däcken av de allra bästa som vi har i testet, så ser man att de är ganska nära ekodäcken i förbrukning. Men de är betydligt mycket bättre när man ska bromsa och hantera och svänga på våt väg, liksom i regn.
Jag tänker på elbilar nu då, som kommer och som väger så mycket. Då vill man ju naturligtvis ha ett lättrullande däck så man får max räckvidd ur sin bil.
Mm.
Men samtidigt så har ju som sagt bilen blivit så mycket tyngre, så borde man ju rimligen satsa på ett däck som bromsar så bra som möjligt. Hur resonerar bilindustrin där? För det känns ju som verkligen det står i motsatsförhållande.
Ja, det är det. Men då ser man ju återigen, vi har ju sett det förut och vi skrivit om det också nu senast på hemsidan, just om att det är ganska många elbilar de här som har ju ännu lägre bönsterdjup. Alltså vi ser ju ID3 har vi pratat om, exempelvis som Volkswagen har kommit med Bridgestone-däcken som den kommer leverera på, ligger på 5,5 mm när de är nya. Vi har ju, hade ju ekokontakt på våran ID3, den låg väl på 6,1 tror jag när den var ny. Så att, och där är ju också det återigen kommer tillbaka till biltillverkarna. Vad vill vi ha när man, de ska köpa in däcken, så ställer de ju sina krav att vi vill ha specifika däck anpassade till våra modell. Och då är det ju det här med att, ja men dels får man ju bättre styrrespons, har man mycket vikt, men då tar man bort lite grann av det här mönsterdjupet, för då får man mycket stabilare däck. Det känns mycket bättre på vägen. Man slipper ha de här mönsterrörelserna som blir lite högre hastigheter på torr väg och med mycket vikt. Och allting sånt. Och så länge det är torr väg så är det ju bättre. Alltså det bästa på torrt väg är ju ett slickdäck. Mönstret i däcket är bara till för att hantera vatten, grovt sett. Så att, och alla, man ska vara ju vara ärliga, vi själva, vi kör ju inte bromsmätningar med nya bilar när det regnar liksom. Vi bokar ju en testbana när det är torrt. Biltillverkarna kör mycket när det är torrt. Jobbar med tystnad, komfort, det blir också bättre av att ha ett litet lågt däckmönster. Men det blir en onödig genväg att ta liksom.
Det är nästan som man skulle se, förutom WLTP-siffror eller räckvidd från e-bil, kanske man skulle se bromssträcka vid en standard vattenplaningssituation. Ja,
som däcken ändå tvingas ha.
Ja.
Det här är bromssträckan på vått. Här får en bokstav som visar ungefär hur bra det är vätten. Du menar samma sak på en bil,
ja,
med
precis.
Vikt. Den här väger 2,5 ton. Bromssträckan i 80 är C-klassad på våtväg.
Mm.
Ja, vi får se. Kanske kommer. Men jag tror inte, jag har inte hört någon annan röst, men det är en bra idé.
Ska vi gå igenom själva testerna, hur de gick till, det praktiska runt det?
Ja, men vi har ju några, vi håller ju på en vecka ungefär nere, och i år var vi som tidigare år i Frankrike, och det gör vi för att få ett jämnt och bra klimat helt enkelt. Det ska vara sommarvärme, så vi åker ju ner ganska sent på året till den här testbanan som ligger då i franska Mirval. Och där har vi då ett antal testmoment. Tillåt mig att rabbla, så att nu får ni bänka er, ni som inte redan sitter ner. Det är körning på båtväg, broms på båtväg, vattenplaning, körning på torrväg, broms på torrväg, bränsleförbrukning, kurvgrepp, våtväg och vattenplaning i kurva. Men även komfortbedömning som då består av buller och rullmotståndsdelar.
Är det något testmoment som är nytt för i år eller är det samma som...
Nej, vi har kört samma, vi har inte gjort en anpassning till det här ekofokuset som vi har, utan det, vi har ju alltid mätt bränsleförbrukning och gjort det alla år, så det finns kvar.
Mm.
Och så vanligt vill vi betona vikten av att kanske inte stirra blind på själva liksom vinnardäcket eller de allra toppen, utan liksom försök kolla på delmomenten och se vad du tycker är viktigt i ett däck. Vart kör du och vad vill du ha för egenskaper? Och så hoppas vi att vi har gjort ändå en god sammanställning, en god redovisning av alla delmoment, så att du själv kan känna att du hittar ett däck som, ja, men någon kanske vill ha bättre rullmotstånd kontra bromssträcka, kolla vad som passar bäst där, eller du kanske hellre prioriterar komfort för styrkänsla liksom istället. Så att jag tror ändå vi försöker göra en guide som ska passa alla beroende på vad man vill ha ut av sin bil i sin vardagskörning.
Och årets tester av sommardäck finns ju i nummer 5 av Vi Bilägare och även på webben för er som är intresserade. Är det någonting mer vi kan berätta från årets tester innan vi går vidare till alla inskickade frågor vi har fått om sommardäck?
Jag skulle skicka iväg en känga till här på de här ekodäcken,
ja,
som jag tror många har faktiskt blivit varse om där ute, för vi vet att vi fått mycket frågor om det som har kommit in titt och tätt. Att de här, ett annat sätt att hålla ner rullmotståndet är att bygga ett lätt däck. Att man verkligen skär bort material om man vill se det. Vi har vägt varje däck och ekodäcken ligger ju nästan ungefär ett kilo lättare motsvarande däck. Och det är liksom material man har plockat bort från däcket. Och vi har ju också hört ganska många som har problem med punkteringar i sommar. Och även året innan det också. För den här med lättrullade trenden har ju funnits ända sedan WLTP. Så kommer ju bilen levererade från fabrik med de här. Och det är mycket lättare att få punkteringar när man kör på det här grova nordiska vägnätet. Och lite grusvägar och annat. Att det är lätt att man skär upp och skär sönder. Så det är också en aspekt. Så att, som du märker inte jag är jätteimponerad. Utan
nej.
Jag tycker verkligen, de här ekodäcken finns för att biltillverkarna vill ha dem. Miljötrenden är stark. De lyckas svara på vissa frågor, men inte de frågorna som jag tror vi konsumenter säger. Så att till alla där ute som privatbilist som ska välja däck. Den här plånboksfrågan, den vinsten är så liten, så att gå på säkerhet. Köp ändå liksom däck så som däcktillverkarna vill ha dem.
Nu har turen kommit till att svara på era inskickade frågor om sommardäck. Vi börjar på mejlsidan. Har det trillat in några mejl här från Mattias. Här är en fråga ni borde ta upp. Sökt efter sommardäck till min Volvo XC60 på en stor däcksida. Pirelli Scorpion Verde, och så nämner han en dimension där. 235 genom 35 17. Hittar två varianter, den ena märkt VOL. Googlade och det verkar betyda Volvo. Det kostar också 100 kronor mer per däck. Vad är detta och vad är det för specialdäck för just Volvo?
Ja, det är lite som vi är inne på, att biltillverkarna önskar vissa egenskaper i däck. Och det här är en stark trend som var på slutet, att det finns ju en Pirelli Scorpion. Men sen säger Volvo, vi vill gärna ha ett däck, men vi vill ha, det här är vårt target letter som man skickar ut. Och sen jobbar man tillsammans med däcktillverkaren under 2-3 år, verkligen utveckla däck som Volvo vill ha. Så att det är Volvos egenskaper, eller Volvos target letter som har då avgjort vad det här däcket har för egenskaper. Och därför sätter man också då en Volvo-stämpel på det, att det är deras däck som ska passa den här modellen. För de är utvecklade ihop, modellen och däcket tillsammans.
Men det behöver inte vara ett ekodäck alltså?
Nej, det behöver inte vara.
Bara det att biltillverkaren har varit med?
Precis, men även här, den starkt rådande trenden på de här då OE-däcken som man kallar, original equipment, alltså som monteras på i fabriken som en originalmontering, det är ju återigen rullmotstånd, få ner CO2. Så det är väl på ett sätt att den här stämpeln Volvo eller BMW eller Mercedes och Audi, Hyundai har ju också det här numera på sina däck, nästan alla premiumtillverkare gör den här anpassningen. Jag skulle vilja säga att det är en garant för att man får ett däck som rent komfortabelt passar till bilen. Man får inte problem med några frekvenser eller förstärkta vibrationer eller någonting annat, plus man får en styrkänsla som biltillverkaren tycker man ska ha. Men man får också nästan garanterat en rullmotståndsoptimering som ger sämre fäste, sämre bromssträckor. Så att vill man gå på säkerhet, välj det som inte är märkt med en däcktillverkare.
Men däcktillverkarna kan också välja att gå på andra spår, vilket är då avhängigt vilken modell de då utvecklar. Exempelvis har ju BMW utvecklat till senaste generationens M3 en speciell variant av Michelin, va?
Mm.
Michelin Pilot Sport 4S som har en speciell konfiguration för just BMW. Och då tänker man ju då på att du ska ha ett bredare däck bak och ett smalare fram, och så ändrar man hur man har flätat däcket, alltså stommen, hur man då liksom har byggt upp det för att det ska passa mot deras fälgar. Så, där. Så att de går ju verkligen på djupet när de gör de här däcken. Men det behöver inte bara vara miljö, det kan även vara liksom ren prestandaorientering.
Ja, verkligen. När vi pratar sådana bilar, så ju sportigare bil man har, desto mer ska man, som Anders säger, välja det som är skräddarsytt. För då är det verkligen gjort så som att BMW vill att bilen ska bete sig, att däcken och bilen arbetar upp som en enhet. Så ändrar man däcken, så ändrar man även, det gör man ju alltid för bilens egenskaper, men i ännu större utsträckning liksom. Men just i det här fallet XC70 och sån där vardagsdäck, så är det rullmotstånd. Rullmotstånd och komfort är väl det som liksom prioriteras av biltillverkarna.
Här har vi en fråga från Lars-Erik. Hej, jag har en Volvo XC70 från 2015. Det är dags att byta till nya sommardäck, dimensionen 215 inom 65 R16. Det är en tung bil, så jag undrar om jag behöver förstärkta däck.
Mm, så kallade XL-däck menar han då. Jag skulle säga att ja, det är väl alltid att föredra. Framförallt brukar de också vara lite tåligare, om man nu tar upp det här med motståndskraft mot punktering och kör på grusvägar och sånt där som man har som SUV. Så är de lite extra förstärkta, klarar delvikt, lite mer material, klarar säkert punktering bättre också. Generellt sett, det är inte säkert, men förmodligen.
Så.
Men annars så är det så, det enda kravet är egentligen att måste ju följa den viktklassning som bilen är gjord för. Det står ju där vad bilen ska ha för. Det brukar vara en sifferkod som 98V exempelvis, med belastning och hastighetsindex. Det får man ju aldrig understiga när man väljer ett däck. Men väljer man det, så klarar ju däcket av en tung bil. Men jag tycker, finns det ett XL, om man kikar i samma prisklass och han står och väljer mellan XL och inte XL, säger jag välj XL.
Och kör du mycket släp, så kan det också vara en fördel att välja ett däck som är gjort för högre belastning. Bilen går lite stadigare.
Sen kan vi flika in här också att det finns ju då XL-däck som vi pratar om. Men nu, tack vare då laddbilarna, att de är tyngre och tyngre, så börjar man nu inom däckbranschen införa en ny kategorisering, high-load HL-däck, som också är då samma dimension, men man ska klara ännu högre vikt. Och jag tror BMW och 5-serie laddhybriderna är först ut faktiskt med att vara monterade med sådana här HL-däck. Och det är nog en trend vi kommer se mer och mer framöver, att man ändå har en lite mindre dimension men ska ändå klara väldigt mycket vikt. Förutom att öka däckdimensionen när bilarna blir tyngre, men nu vill man ändå ha smala däck som rullar lätt. Så att det kommer, vi kommer få se en hel del av HL-däck framöver också, så det är en ny beteckning att lära sig.
Vad kul ändå att däcksbranschen har gått ifrån det här med att inte bara tillägga ytterligare ett förstärkningsord. Jag tänker framförallt på, det heter ju high performance däck, HP-däck, och sen är ultra high performance, men sen finns det ju ultra ultra high performance däck.
Ah, vill ha XXL tänkte du?
Det var det jag tänkte.
De gick inte i den fällan.
Nej, vad roligt, äntligen, lite nyskapande, va?
Fast hade inte det varit mer logiskt i för det, nu när du säger, hade inte varit enklare förstått, här är ett XL-däck, här är XXL. Oh. En HL, vad är det för någonting?
Men jag tycker XL är en konstig benämning för mig, tycker jag, på ett däck. För då känns det som att dimensionen är större på något vis. Inte att just den ska det. Klara, alltså, ja.
Nej, jag ska ha ett vanligt 15-tumsdäck. Jag behöver inte ha XL-varianten.
Nej, precis. Det ska vara den dimensionen.
Vad är det för förelämpning? Jag är inte så tung. Jag behöver inget extra förstärkta däck.
XXL? Ja. Nej, jag handlar inte på den avdelningen.
Köper bara medium.
Ja, vi går vidare med frågorna. På Facebook har Kristoffer skickat in en fråga. Har ni testat Volvos Recharge-däck? Finns det lägen man bör passa sig även sommartid? Jag förstod inte riktigt den sista delen av frågan. Men har vi testat Volvos Recharge-däck?
Stay tuned.
Mm.
Och vildsvinen hälsar.
Okej, några kryptiska meddelanden, men ja, vi tolkar det som att det är någonting på gång där i alla fall. Och ska vi, ja, Volvos Recharge-däck, ska vi berätta vad det är för någonting också?
Ja, det är de här all season-däcken som Volvo då har som originalmontering på sina elbilar just nu, och kommer väl också med laddhybrider snart. Som Volvo sagt, det är helårsdäck som ska klara alla möjliga påfrestningar och var lättrullat. Men man har ju sen blivit lite tydligare med sig att kör man på vintern och verkligen i mera vinterförhållanden så ska man skaffa ett riktigt vinterdäck. Har man varit tydlig med. Det var inte jättetydligt när de släppte det här. Det var också svårt att beställa på deras olika hemsidor. Men de har fått gå runt det här med att det ska vara för hela året. Utan vinterdäck är ändå bra att ha. Vi har ju kört en del på det på testbilar. Och vi har ju några första liksom intryck och sånt där som vi har sagt innan. Att, återigen, all season, det funkar inte. Kör man på snö och framförallt is så är ju ett vinterdäck betydligt bättre. Mm. Och det är mycket vikt som ska stanna, så att tänk på det. Hur är sommartid? Jag ber att få återkomma med det.
Okej.
Vi har inte haft sommar än, så att det har lanserats.
Då ser vi fram emot det.
Nu börjar äntligen temperaturen stiga.
Ja. Okej, vi fortsätter med frågorna. På Instagram har vi fått in från Mr. Andersson. Vad är sommardäck? Jag vet inte om han skämtar eller om han... Svårt att tolka. Anders?
Svarta, runda, sitter på bil, används sommarsäsong.
Ah.
Sommarsäsong är från 15 april fram till sista november.
Bra.
Jag kommer juristen Anders fram. Härligt.
Ja, men faktiskt. Mm. Mycket bra. För jag antar att det var det han menade. Om han inte menar att han kör med samma däck året runt. Men nej, det tror jag inte.
Det kan han göra så länge det inte låter vinterväderlek. Så att det är fritt fram att åka sommardäck även mitt i februari. Om det inte finns någon frost eller snö vid sidan av vägen.
Mm. Så där har du svarat
inget
på din fråga.
Inget att rekommendera dock, skulle jag säga. Nu kommer jag med så här brasklappar.
Absolut
här.
Absolut inte.
Men för sommardäck är ju ändå anpassade. Precis som vinterdäck är anpassade för vinter, är sommardäck synnerligen anpassade för sommartemperaturer. Så att är temperaturen under 10 grader så tappar sommardäcken väldigt snabbt i prestanda. Då blir gummit tårt. Det är inte liksom utanför den zon som det är optimerat för. Så att allt med däck är specialprodukter.
Marcus ställer frågan, Michelin Pilot Sport eller Primacy? Offrar man mycket komfort med Pilot Sport? Uttalade jag detta rätt på dessa travhästar?
Ja, du satte din harboj klockrent där.
Nej, du offrar inte komfort. Köp sport istället. Så, snabbt svar effektivt. Behöver inte ni fundera.
Nej, jag håller med. Ingen jättestor komfortskillnad. Möjligtvis är det livslängden man kompromissar en del om. Om du är jätteplånbokkänslig så väl Primacy. Annars finns det allt att vinna att köpa Pilot Sport. Det är ett fantastiskt greppvänligt däck. En härlig styrkänsla.
Och vi gjorde jämförelsen i fjol medan de här typen av däcken, fast inte just Michelin.
Vi hade Goodyears produkter då, men då finns det ett så kallat HP mot UHP-däck. Det finns det att hitta på vår hemsida fortfarande för alla premiummedlemmar med inlogg.
Mm. Och Johan frågar, vilka presterar bra och vilka har låg bullernivå? Ja, det finns ju med i testet att läsa som delmoment om man är nyfiken om det.
Mm. Finns det tydliga komfortvinnare för den som söker bästa möjliga komfort.
Mattias undrar, kommer det något test av SUV-sommardäck?
Inte i år. Jag får väl snarare hänvisa till det jag och Anders gjorde för 2 år sedan. Då hade vi SUV-däck, 18 tummare. Testade på en BMW X3 som liksom passar mellan klass-SUVar kan man säga.
Mm. Och hur ska man tänka där med, ja, i att det var några år sedan? Kan man liksom applicera det
på
nya?
Om du tittar på det testet så kommer du känna igen väldigt många av produkterna. Det är klart att det har tillkommit några i den klassen, men de flesta är de samma som är kvar där. Så det är värt att kika på.
Och produktutvecklingen är väl konstant, så de kan ju också ha justerat lite i dem.
Det kan de ha varit. Så en liten brasklapp, men man får någon ganska bra guidning ungefär vart. Som sagt, de olika tillverkarna har valt sina prioriteter.
Viktor frågar, hur försöker däcktillverkare lösa mikroplastutsläppen som skapas från gummidäck?
Ja, det händer ganska mycket där. Det är ju på väg att införas en, liksom en EU-stämpel, alltså så här EU-märkning också på däck, precis som vi har nu med rullmotstånd och vattengrepp och sånt här som finns när man ska köpa. Det kommer ju även komma någonting liknande, så att arbetet med det pågår. Det man har problem med är väl att hitta liksom en standardisering som verkligen är rättvis. Hur ska man testa slitaget? Det enda som görs, alltså tyska ADAC, den här stora organisationen, har jättebra slitagetester, och om man vill titta på det, gå in på deras hemsida får ni se. Där mäter de karavankörning, 1500 mil i olika trafikmiljöer. Det är så noggrant som man kan göra det. Det är klanderfritt utfört. Kostar en ohygglig mängd pengar. Som sagt, att hålla har de testat, jag vet inte hur många, 20-40 olika däck. 1500 mil med varje däck och allting sker samtidigt. Man kör alltså karavankörning i de olika storlekarna. Förare byter bilar och bara ligger och rullar genom Europa liksom. Så det är gjort. Tyvärr ingenting vi hade råd att göra det här året heller. Även våra långtidsbilar hade mått bra av att få. Ska vi göra det? Ska vi köpa in 5 stycken identiska bilar nästa år till långtestbilar?
Och ni som vill se det här testet genomföras ur bilägare så går alldeles utmärkt att swisha direkt till mig eller Nils eller Maria.
Vi får en crowdfund av det. Nej, men, så, men i alla fall, men, och man kan inte sitta och man ska ju då ta varenda däck på marknaden och sitta och ha i någon kolonnkörning och märka upp det. Så att man håller på att jobba fram någon form av standardiserad sak. Och jag vet, Ideada i Spanien är en stor jättetestanläggning. De håller på att utveckla en testrigg för att kunna göra det här under kontrollerade former, repeterbart. Jag tror det ska lämnas in förslag till EU-kommissionen i höst ungefär hur man tänker sig och sen har man väl till 2024 på sig att ta fram liksom ramarna och komma överens om regelverket, så att det är på gång. Sen är ju också andra aspekter med det här, jag menar, ska man vinterdäcken ska väl också med, men sagt, ska man ta med också med nordiska och dubbdäck, det står ju bara för någon enstaka procent egentligen på Europamarknaden. Och ska man ta med nordiska friktionsdäck och det här, vilken temperatur ska man köra i? Ska man kan ju inte köra nordiska friktionsdäck i plus 20 som man gör de andra slitagetesterna. Ska man göra det i minus 5 och hur ska man kontrollera det? Vi får se vad som händer. Det pågår väldigt mycket, men man jobbar verkligen med det här. Så kan man säga.
Ja, det är inte bara mikroplasterna som däcket släpper ut. Industrin jobbar även med att få tillbaka de plaster som har kommit ut i naturen. Så man har börjat arbeta med att återvinna plaster också i däcken. Men där vet jag inte riktigt hur långt man har kommit. Men jag vet
det är att ganska långt. Det får man säga. Alltså Michelins ekodäck här, alltså e-premacy, där menar man att det är ju koldioxidneutralt direkt. När det rullar ut från fabriken så är det koldioxidneutralt tack vare de materialval man har valt och vilken energikälla man har i fabriken. Alltså man jobbar ju med ett otroligt holistiskt perspektiv inom däckbranschen. Mycket återvunna PET-flaskor och sånt där ska ju komma nu in i däcken också, att man använder en av alla beståndsdelar. Ett däck har väl typ säkert 40 olika material i sig. Det är inte bara gummi. Liksom, det är en ganska liten del gummi. Mycket är ju syntetmaterial och utvecklas väldigt, väldigt mycket. För den som ändå vill veta lite om slitagetesterna rekommenderar jag ADAX hemsida. Där ser man ändå att de flesta premiumtillverkarna klarar sig ganska bra. Det är framförallt kan man säga Michelin och Goodyear som är väl i topp. Enligt ADAX-mätningar möjligtvis Pirelli och Nokian är väl de premiumdäcken som kommer inte längre ner faktiskt på slitagesidan.
Michelin jobbar dessutom med att de insisterar på att man ska nöta ner däck ordentligt. Ja. Det är också ett sätt att se på miljöfrågan, menar jag.
Absolut, ja, men det är det. De har ju sin long lasting performance som de pratar om. Att de har ett däckmönster som liksom öppnar upp sig. Att det är skuret så att i takt med att det slits så istället för att mönsterdjupet blir djupare så blir istället kanalerna bredare för att bibehålla ett visst vattendjup. Och menar att man ska köra förbi de här rekommenderade 3 mm att man kan fortsätta ner 1,6. Jag är lite tveksam till det här. Jag har själv varit och kört de här olika däcken i de här stadierna. Jag tycker inte riktigt det funkar för svenskt vidkommande där vi har så pass stora vattensamlingar på vägarna. Vi har inte de här släta, fina motorvägarna i Tyskland och Frankrike där de själva har gjort tester. För de har ut och kört dem med ett vattendjup över hela Europa. Liksom med, och menar att vattenplaning är inget stort problem. Regnar det mycket, sänker med hastigheten så att man klarar sig. Men då har vi inte E4 genom Östergötland liksom, där det fortfarande är 5 mm vattenstånd i hjulspåren 2 timmar efter det har regnat.
Jag tänkte säga, jag tror att de tyska och franska ingenjörerna trodde att det var någon form av kanal, att det var sjöfart där och inte däck som skulle gå.
Precis. Men det är bra, det är, sagt, som jag säger, det är ändå ett exempel hur man kan använda och försöka få ut mer av varje däck och det finns en otrolig miljösatsning. Mm. Och du nämnde återvinning, vet du hur många procent av alla däck i Sverige som återvinns?
Ingen aning.
Några går till bryggfändrar och sånt där, så att det inte 100%.
Ja, några hamnar på lekplatser.
Ja, just det, naturligtvis. Och några mal säkert ner.
Några hamnar i sån här utegym eller sån här crossfit när man ska välta, fast det är kanske mer traktordäck eller något.
Ja, om det är däck det med.
Mm. Ja. Jag tror man ligger på 110%. Det återvinns mer däck än vad man säljer nytt.
Oj.
Det beror ju sig på också den här internethandeln. Det finns ju inte svart marknad liksom med att det är inte officiellt sålt i en svensk kanal. För då betalar man återvinningsavgift. Och sånt där, utan man kanske går på de mest obskyra delarna av internet och handlar de billigaste däcken och så här, som inte finns då registrerade. Men allting, alla återförsäljare som än jobbar med är väldigt duktiga att samla in däck och föra tillbaka till däckåtervinning. Så att vi ligger på över 100% i däckåtervinning.
Det är ju en god nyhet.
Så det är ändå ett plus för däckbranschen.
Kan vi börja prata om att däcken tar slut? Om vi har en utskrotning på 110% och bara säljer 100% då kommer ju däcken ta slut rimligen. Det är matematiskt omöjligt att kunna få
materialbrist. Ännu mera svarta rubriker. Nej då, det är inte så. Utan det är bara vart däcken kommer ifrån. Så typiskt, men det är rolig statistik att titta
ja,
på.
Ja, det är så typiskt svenskarna att vara så här, keep on and keep, carry on and keep recycling. Att vi är så himla med våra återvinningsfasoner. Men det är ju jättebra. Mm. Vi fortsätter med frågorna. Anders, inte Anders som står här i studion, utan en annan Anders har skickat in två frågor.
Du har ingen aning, för det står bara Anders. Det skulle kunna ha jag. Jag tror inte att det är det, men jag vet inte.
Du har aldrig vågat fråga innan, så
nej,
det är
ett anonymt
mejl.
Det kan vara Anders. Ja, han har i alla fall två frågor. Har med mönsterdjup att göra också. Varför är det ofta så litet mönsterdjup på nya sommardäck nu för tiden? Och fråga nummer två, måste sommardäck vara mjuka för att vara tysta? Vad svarar vi Anders?
Ja, det är mycket. Vi har tangerat det där med mönsterdjupet, men en snabb recap till Anders så du får ändå ett svar på din fråga. Det är ju rullmotstånd. Mindre mönsterdjup, desto lättare rullar det, desto tystare blir det och desto bättre styrrespons och styrkänsla får du. Så att, som sagt, biltillverkarna gillar det här.
Och fråga två. Måste sommardäck vara mjuka för att vara tysta?
De måste inte. Det finns väldigt mycket man kan arbeta med framförallt mönsterdjupsutformning och sånt där. Men oftast kan man ju ändå se en sån tendens. Är det ju sportigare att däcka, desto bättre krispig styrkänsla och styvare sidoväggar, desto sämre komfort är det. Mm. Men sen har inte nödvändigtvis med gummiblandningen att göra, men det var det jag tänkte på, att själva gummit är mjukt. Men, utan jag skulle säga att det är väldigt mycket däcksidorna, liksom, hur styva de är.
Du menar, vad är det som gör bullret? Det är deformationen mot vägbanan som genererar bullret?
Ja, det är det. Precis. Det är ett kavitetsljud som det kallas. Alltså vibrationerna som är inne i däcket. När det går ner i backen så deformeras däcket lite grann. Att det går ju in, det syns när bilen är parkerad. Det sjunker ju in lite grann. Men sen återfår det ju sin form när det sen släpper från backen på den punkten. När då däcket återfår sin form så trycks ihop, som det deformeras och återfår sin form, så skapas det liksom vibrationer inne i däcket. De här vibrationerna blir ju sen vibrationer i hjulupphängningen och fortplantas in i bilen. Vibrationer är, eller tvärtom, ljud är ju vibrationer och förändringar av lufttryck och sånt där. Det är det som är definitionen av ljud. Så att däckens vibrationer blir ljudvibrationer.
Och det är därför en del tillverkare också sätter skum på insidan av däcken för att ta upp den här vibrationen.
Då tar vi en fråga från Jesper. Hur funkar ljudisoleringen som vissa tillverkare använder, till exempel till Volvos bilar?
Ja, det har ju Anders svarat på precis.
Ja, jag touchar det där. Ja, det är helt enkelt skum på insidan av däcket. Och det, jag såg ett sånt där däck bara häromdagen som dessutom var använt lite grann. Och det, till känsla och textur är det precis som att du har tagit lite halvfast skumgummi bara och klistrat dit på halva däcksbredden hade de satt det på det här däcket.
Okej, okay, ja. Det var väldigt olika, för det kanske var ett sportigare däck.
Ja, det var ett brett däck. Det var en 21-tumsdäck ja, med det här i.
Då är det nog också att få lite kylning i däcket, för att man vill inte heller absorbera värme och annat liksom, att kunna kylas ner snabbt.
Och det var ungefär en centimeter tjockt, lite drygt skulle jag säga, det här skumgummilagret.
Ja, jag såg ett McLaren-däck, det var jättekul. Då hade de hela däcksbredden, men de hade sektioner. Att de hade en bit skum, en bit utan skum, en bit skum, en bit utan skum. Just för att få kylning i däcket. Men ja, som svar på frågan, det handlar om att det tar upp de här vibrationerna som uppstår inne i däcket. Som sen då ger mindre ljud inne i bilen. För det är det som är det viktiga. Vi har ju den här däckbullers etiketten på. När man köper däck så kan man ju se en decibelsiffra någonstans mellan 66 och 72 decibel. Och många tror att ett tyst däck på den siffran betyder att det är däck, tyst däck inne i bilen, men det är inte så. Utan den här siffran utanpå, det är det här vibrationerna i luften när bilen kör förbi, att man mäter omgivningen. Det är ett miljöproblem som man har adresserat, att det inte ska låta så mycket om våra trafikleder nära villaområden och så. Så det är det adresserat, medan det här det vi mäter när vi testar däck är ju hur mycket det bullrar inne i bilen. Och det är då hur mycket vibrationer från däcket fortplattar sig genom bilens chassi in i kupén. Och det är där också den här ljudmassan gör som bra verkan. För det har vi gjort tester på innan, det har vi ju pratat om innan. Det ger resultat.
Det funkar.
Det funkar.
Och så sista frågan från Jörgen, dubb eller inte på elbil. Och Jörgen, nu gällde ju frågan att du skulle skicka in frågor på. Uppmaningen var att du skulle skicka in frågor på sommardäck.
Ja, och då svarar vi på det. Vi rekommenderar inte dubbdäck på sommaren.
Nej, inte det heller. Men jag kan tipsa Jörgen i alla fall att du kan lyssna på Vi Bilägares podcast avsnitt 243 från september 2021. För då pratar vi om just dubbdäck eller inte på elbilar. Så varsågod, Jörgen. Och det var alla frågor som vi fick in. Tack så mycket alla som har skickat in. Det är dags att avrunda podden för den här gången. Men innan vi lämnar er så skickar jag ut en fråga till Nils och Anders här. Apropå det här med däck eller travhäst. Vilket däcknamn skulle passa extra bra på en travhäst? Nils?
Jag tar mitt favoritdäcknamn alla kategorier ändå. Det är liksom från typ 20-talet när Pirelli började tillverka däck och det öppnade det till Stella Bianca. Det är väl väldigt bra på en travhäst också, tror jag.
Det
och
hade
galopphäst
funkat.
Och dressyrhäst och alla möjliga hästar.
Ja, det hade funkat väldigt bra. Anders, har du något?
Måste vara en travhäst. Kan inte bara vara typ en gammal brunte. Nordman Softfrost. Varför inte?
Den har dragit sina timmerstockar.
Ja. Fast det var nog inget däck. Det är ju Gislaved.
Ja, det var faktiskt en blandning Softfrost, av Gislaved och Nordman, men...
Ja, men det är ändå ett bra hästnamn.
Det funkar.
För det kanske är någon som är lat att döpa sina hästar som bara döper efter siffror. Nordman 8, bara en ny häst, bara en nytt namn. Nordman 8, det är den åttonde hästen.
Ja, naturligtvis.
Du då, Maria? Nej. Du något? Vad vill du döpa din hästdäck till? Matcha däcket med hästtransporten.
Oj. Jag är inte så bevandrad i däck, så att jag skickar över.
Av de som var i testet då, vilket tycker du skulle passa bäst på en häst? Är det Hacka Green eller är det...
Blue tror jag nog är bättre på en häst.
Petlas Imperium.
Ja, det är ju en travhäst.
Ja, ja, det är nog en vinnare.
Den
där.
Den tävlar väl i Bergsåker nu i tredje loppet här på söndag. Ja. Petlas Imperium.
Där har ni. Det var allt för Vi Bilägares podcast för den här gången. Vi avrundar där. Om en vecka är vi tillbaka igen med nytt avsnitt. Hoppas vi hörs igen då. Tack för ni lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Och glöm inte... att efterdra. Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.